Nu är det äntligen dags för ytterligare ett avsnitt av Aktörspodden med programledare Johan Moder Johan Mårtensson. Och vem som är dagens gäst, ja det får ni veta alldeles strax.
Varmt välkomna till Aktörspodden och avsnitt 43. Jag heter Johan Moder Johan Mårtensson och idag har vi med oss en mycket spännande gäst. Vår gäst har gjort en resa som få människor har gjort, privatperson och företagare. Men vem är bättre att berätta om resan än den resansvariga? Så vi hälsar varmt välkomna till Pernilla Nyrensten.
Tack så hemskt mycket, jättetrevligt att vara här.
Ja, det är faktiskt väldigt trevligt att ha det här. Vi börjar med det första som vi alltid gör på Aktörspodden. Hur har dagen varit?
Dagen har varit alldeles lysande, strålande väder och jag har tagit mig till Göteborg. Så att det är jättekul att vara här.
Om vi börjar där, var du åkt ifrån?
Jag åkte från Borås.
Men du har en väldigt
företagarnas stad, det är 11 000 företagare i Borås, så att det är ganska mycket faktiskt.
Det är faktiskt väldigt
till
mycket.
Till våran storlek.
Där hörde jag att du var från Borås, men annars har du faktiskt en väldigt neutral dialekt.
Alltså har jag det?
Ja.
Okej.
Okay. Eller kanske bara jag som tycker. Men i alla fall, hur ser en vanlig arbetsdag ut för dig?
Jag brukar gå upp vid 7:30 och sitter och svarar på lite mail och sen tar jag mig in till kontoret vid 8:30. Är på mycket möten, marknadsföring är någonting som ligger varmt om hjärtat och byggt bolaget väldigt bra. Och sen så är det även produktmöten och mycket annat emellan. Så att det är en fullspäckad dag, det är inte många minuter lediga. Sen brukar jag ta en paus efter 3, åka hem och umgås med min son, träna lite grann. Och sen sätter jag mig vid datorn vid 10-tiden igen och sitter fram till 13:30. Och jag vet att många andra företagare säger att de är före alla andra när de går upp 5. Men då kan jag meddela att jag är först av alla, för jag sitter mellan 12 och 13:30.
Alltså det är fruktansvärt många timmar som du jobbar varje dag.
Ja, det blir lätt så. Alltså nu brinner jag ju för det jag gör, men det är därför det är så himla viktigt att man får umgås med sonen, med Viggo, och få träna, för det är, man behöver rensa hjärnan emellan också, annars blir idéerna bara sämre och sämre. Så att en liten paus rekommenderar jag verkligen, men det är så himla kul så jag tänker inte ens på att jag jobbar.
Men alltså du börjar med jobba på dagarna, sen tar du en liten kort paus och sen fortsätter du. Är det alltså varje dag, kan du sätta dig ner i soffan liksom och bara nej, jag ska inte göra någonting idag?
Det är ganska sällan kan jag säga, men det händer ju såklart. Fredagarna är heliga hemma hos familjen Nyrensten och de är dedikerade till Viggo. Det är han som sätter liksom vad vi ska göra. Men övriga dagar, när man har en e-handel, så är ju söndagar oftast den absolut bästa dagen. Så jag jobbar 6 dagar i veckan kan jag säga.
Men det här med e-handeln är så roligt när du säger, jag måste bara fråga. När kollar du hur många ordrar du har fått in?
Det gör jag minst en gång i timmen. Så att det är väldigt, väldigt ofta. Och det är bara för att om någonting är fel så vill jag ju vara den första att upptäcka det. Och det är saker som skiter sig precis hela tiden. Oavsett, och när man har kampanj så slår du ju ännu mer. Det kan vara alltså väldigt, väldigt mycket pengar vi pratar om.
Det förstår jag. Och ni omsätter ju en hel del pengar. Men vi kommer till det sen. Men om vi börjar med, hur började resan inom klädbranschen? Du måste ju presentera ditt företag också.
Ja, Revolution Race heter mitt varumärke. Vi säljer färgglada automärken på nätet. Direkt till konsument. Det var en av affärsidéerna. Och tillbaka till frågan, så började klädindustrin. När jag var 7 år gammal sålde jag mitt första plagg. Min pappa har eget företag och jag nådde knappt upp till disken, men jag skulle vara med och sälja. Så den började tidigt.
Den började tidigt och så fortsätter du och så någonstans där tog du över som ansvarig för inköpare, va?
Ja, jag var runt 18 så tyckte inte jag att min pappa gjorde det så bra. Så åkte jag med han till Göteborg faktiskt, till ett lokalt företag här. Och då gick man ju runt och kollade bland andras varumärken och så fick man liksom välja att köpa in då. Och då var det så här, då fick jag bara en liten budget. Men sen så märkte han att mina grejer gick bättre än de han själv köpte in. Så jag fick ta över mer och mer.
Men alltså hur kändes det liksom? Alltså ge farsan på tassen så tidigt?
Det kändes naturligt för mig, men det kändes nog lite värre för honom. Men han förstod att jag hade en fallenhet för att förstå vad kunden ville ha väldigt tidigt.
Men okej, så efter detta, så vad hände då? Om man säger, du börjar resa runt i Sverige?
Ja, jag jobbade i min pappas företag och sen så startade jag eget med Niklas ungefär 5 år innan vi startade Revolution Race. Och då var liksom affärsidén att sälja andras varumärken på mässor. I och med att jag började sälja när jag var så pass liten så har jag alltid varit duktig på liksom att sälja. Och mötet med kunden har varit väldigt kul. Och, så det var så vi jobbade med att sälja andras varumärken i 5 års tid.
Men okej, okay, men någon gång under de här resorna fanns det med, alltså jag vill ha mitt eget. Var det ett mål eller var det liksom någonting som du bara växte fram? Eller?
Absolut, alltså någonting som är ganska kul ändå hur det startade med liksom e-handel sen, det var att både jag och Nicky var väldigt förtjusta vid tanken på att man skulle tjäna pengar när man sover. Så även om man jobbar mycket så var det liksom en brinnande känsla liksom. För när du står och kränger på mässor, alltså du jobbar verkligen stenhårt. Det är väldigt, väldigt intensivt. Så att, ja.
Ja, precis. Jag har alltid hört den här, att man ska tjäna pengar när man sitter på toa. Liksom. Men ja, absolut, jag förstår vad du
menar. Ja, vi tänker lite olika där.
Ja, precis. Det låter lite trevligare faktiskt, ditt sätt att se på det faktiskt. Men okej, okay, e-handeln växte. Om vi går till loggan då, som jag vet är lite speciellt. Där får du berätta lite, hur gjorde du för att ta fram den?
Loggan?
Ja.
Nej, men det är faktiskt jätteroligt, för den kom på en semester. Ofta så lossar den när man behöver lämna sin business ibland. Då kommer de bästa idéerna. Så jag låg på en sandstrand i Mexiko och så kom jag på att vi skulle ha en logga som RL-logga. Och ritade den i sanden. Men Niklas hjälpte mig att göra den snyggare sen. För min första version var alldeles för gullig och den är lite mer fartfylld idag. Liksom. Han älskar ju bilar, så att där hjälpte han mig att få den lite coolare.
Men ni gjorde den själva? Alltså var det viktigt att göra den själv?
Jätteviktigt. Vi pratade i logger väldigt, väldigt länge innan vi kom på den. Så egentligen så var Revolution Race det första namnet vi kom på. Så loggan kom ju efter. Och namnet kom ifrån att vi ville revolutionera autobranschen. Vi tyckte att den var tråkig. Väldigt bas med liksom grönt, svart och grått. Liksom. Och då vill vi ha revolutionera, då blir det revolution. Och så vi tog att det skulle bli ett race. För att Naturkompaniet och de ägs ju av Fjällräven och liknande. Så det är svårt att ta sig in inom autorindustrin. Då. Så att, där kom namnet och sen efter det kom loggan. Och det var jätteviktigt att göra den själv.
Ja, men du pratade lite snabbt förut om, liksom, men vad var det, någonstans måste ni ju liksom känna att det här är liksom våran infartsgrej i branschen, att det här finns inte. Och det var det bara färgerna liksom som ni gjorde? Eller
nej.
Var det mer som gjorde att ni kände att här har vi en möjlighet att starta en verksamhet?
Det är faktiskt jätteintressant. Återigen, kunden har ju varit i fokus hela vägen och idén från början kommer bland annat från en kund. Och det är ju liksom, när jag står och säljer på en mässa faktiskt här i Göteborg, så kommer det fram en tjej i 25-årsåldern till mig. Hon har på sig ett par alldeles för stora byxor, tråkig färg, och så frågar han om dem när hon har precis köpt en tröja. Och då säger hon så här: nej, jag tycker de är alldeles för dyra, dålig passform och tråkiga färger. Och där kände jag liksom bara, precis, exakt så är det, jag gillar själv att hajka. Och jag har upplevt precis samma sak, så vi slog oss in på passform, färg och pris. För det som var så kul med hur hela diskussionen slutade med just den här kunden, det var att hon sa så här: mina byxor kostar 2000 kronor, men när jag går ut i skogen så tar inte jag på mig dem, för de är alldeles för dyra. Så då tar jag mina vanliga jeans, för jag vill inte få en blåbärsfläck på dem. Då kände jag bara, men hallå, så ska det inte behöva vara. Det behöver komma in någon som har riktigt hög kvalitet och säljer till rimliga priser och lite roliga färger.
Men okej, okay, alltså det här är ju skitintressant. Men okej, okay, hur gjorde ni för att liksom välja ut liksom material och alltså hur syrningen ska vara? För att alltså det är ju, visst, man tittar på ett par byxor eller vad det nu är och bara okej, okay, men det är ett par byxor. Men det är ganska mycket att bestämma hur grejerna ska, var det ska
absolut
sitta.
Absolut, särskilt som vi säljer väldigt funktionella kläder. Alltså för oss är det otroligt viktigt att det är hög kvalitet. Jag vet Nicke, liksom, första gången vi åkte till Vietnam så ställde han ju sig helt ursinnigt och sliter sönder 12 par byxor för att de hade valt fel tråd. Så han var ju så nördig så han beställde ju liksom en tråd ifrån Tyskland. Sourcade den billigare i Kina och Asien. Så att vi kunde få liksom starkare byxor än alla andra. För de skulle helt enkelt inte spricka. För ibland sa killar till oss så här: ja, men byxorna går ju sönder för att jag har hockeylår. Men det är ju inte så det ska vara. Det ska ju hålla såklart. Så att kvalitet att ta fram, det är någonting som vi verkligen har jobbat jättemycket med.
Men det här resan att våga Alltså, våga ställa sig och åka till andra länder, träffa liksom leverantörer och liksom, var det en självklarhet liksom?
Ja, men det tror jag kommer från resebakgrunden. Jag har alltid gillat att resa och varit mycket på, ända sedan jag var liksom 18 års åldern. Jag åkte jorden runt när jag var 22. Så att liksom möta andra kulturer var ifrågasättande. Det har liksom legat ganska nära ändå på något sätt i allt hela livet liksom. Så att det kändes inte skrämmande för mig.
Ja, det är faktiskt väldigt, men vad kände du att du tog en risk, eller kom det liksom, för man pratar ju alltid att entreprenörer är så våga ta risker och det gör du ju.
Men vi gick ju all in i 3 års tid med allt kapital hela tiden.
Men kände du någon gång att jädra, den här risken var större än vad jag trodde den var? Eller kände du att nej, vi blåser på till det funkar?
Nej, jag tänkte faktiskt inte så, utan det var liksom, det är många som har sagt det, som till exempel då när vi ändå började få liksom kanske en 15 miljoner i omsättning och så tjänade vi 3, och det är ganska mycket ändå liksom, 3,5 tror jag till och med det var där någonstans. Men vi fortsatte ju bara gå all in, för det var ju det som krävdes för att vi skulle kunna bygga varumärket till att omsätta 300 miljoner som vi gör idag. Det var ju ingen tveksamhet kring det. Vi tog ut jättelite lön. Vi satt hemma, inget kontor. Vi hade ingen lyxig bil. Så att för mig, det är liksom, nej, jag tyckte inte att vi tog en risk, utan det var så självklart att bolaget skulle växa. Så det var bara att köra.
Om vi säger mål då, alltså liksom, vi kan sätta omsättning, men man behöver inte sätta omsättning, man kan ta klädkollektionen, alltså storleken. Hur var, alltså, vad var målet från början och liksom, hur stora skulle ni bli i klädkollektionsstorlekar? Liksom, eller sådär?
Nej, men alltså, där känner jag att jag nästan måste gå tillbaka. Det började i min pappas garage, vi stod och packade alla paket själva. Liksom. Och det är många bolag som har börjat där, Google och Facebook och Apple och allt vad det är liksom. Så att vi är ju en bra skara och företag bara där. Men det var liksom, målet var att vi skulle kunna starta en e-handel som vi skulle kunna leva på i början. Det var så vi tänkte liksom. Jag tror ingen av oss förstod att det skulle bli så här stort, och vi ville verkligen göra kunderna nöjda. För när du har träffat dem live och ser hur glada de blir, så var det ett enormt fokus att just göra dem nöjda. Så det var också en del av målet. Sen flyttades ju målet hela tiden. Så fort vi gick om någon, du vet, vi är väldigt tävlingsinriktade. De första var ju liksom glasögonaffärer i stan som låg runt 10 miljoner. Och sen så flyttade, och sen var det liksom lokala stora bolag. Och när man började gå förbi dem, då kände man, shit, vad är det som händer liksom?
Men vad, om vi tar det, vad är målet idag då?
En miljard målet idag.
Och internationellt?
Ja, absolut. Att det ska bli liksom ett happy automärke i hela Europa och gärna även i USA, som vi ska lansera nu i höst då.
Mm, jag vet, jag läste nämligen, jag var tvungen att prata om det. För det här är ju, det är ju liksom, liksom, om vi jämför kundunderlag, så är den resan ni har gjort nu mot den resan som ni kanske, alltså ni har gjort en helt magisk resa. Men alltså, utvecklas ni till de här stora branscherna, ännu större branscher. Sverige är ganska litet om vi jämför med Europa och USA. Jajamän. Och jag menar, Då snackar vi storlek. Alltså, det här är ju en större resa än vad ni redan har gjort, den resan som ni är på väg att göra nu.
Absolut, det har ju bara börjat liksom. Vi har byggt liksom en bra plattform liksom. Vi vet vår affärsidé, det är liksom väldigt kundcentrerat. Vi involverar dem i liksom utveckling av produkter och på sociala medier frågor om vilka färger och så vidare. Och det tror vi på, det konceptet i liksom hela världen. För vi ser inte att det är något annat liksom klädbolag som jobbar riktigt på det sättet. Så att du har helt rätt i, men vi säljer ju idag till 25 länder varje månad. Så vi har ju kommit en god bit på väg, och vi är väl hyfsat stora i Tyskland. Tyskland går ju om Sverige nu.
Vad roligt, det visste jag faktiskt inte. Det var väldigt roligt här.
Så men... vi är inte bara ett nordiskt bolag, utan vi är större i Tyskland än i Sverige.
Ja, vad skoj. Men ni pratar ändå, har ni tysk social media då? Eller är det på engelska?
Nej, vi har alltså tyska annonser kan man säga. Vi har tysk kundtjänst, vi möter dem på tyska. Och det är en ganska rolig story just Tyskland. För det här med att tänka annorlunda har ju varit en väldigt stor del, att vara lite disruptive som man brukar säga. Det gäller ju inte bara med affärsmodellen, utan det har ju även varit tillvägagångssättet som vi har blivit ifrågasatt många gånger. Och då tänkte jag skulle berätta det lite för dig om just när vi gick in i Tyskland, om du vill höra.
Ja, absolut.
Och då är det så här att det skulle ta 8 veckor innan tyskan var översatt. Vi var på möte hos Klarna och de sa till oss, ni måste ha tyska om ni ska lyckas i Tyskland. Ni måste skicka med DHL. Och liksom tyska annonser såklart då liksom. Okej, okay, sa vi. Men 8 veckor är alldeles för länge, så vi börjar nu. Jag vill samla information. Så vi gick in med engelska, vi gick in med fritidsfabriken, för vi började med fritidsfabriken. Det var för att vi var rädda att inte Revolution Race skulle slå. Och de hade föreslagit att den skulle heta Revolution Race, för ingen som förstår vad fritidsfabriken betyder i Tyskland. Liksom. Men dag 2 var vi lönsamma faktiskt. Sen bytte vi ut till tyska och vi gjorde tyska annonser och vi gjorde allt bättre. Och det gick ju bättre sen såklart, men det jag försöker säga är att alltså better done than perfect liksom.
Ja, det är ju helt fantastiskt grymt. Alltså, men vad var det som gjorde att ni vågade ta den risken att öppna upp i ett nytt land?
Ja, men alltså, vi kände väl att just det tillvägagångssättet vi har, väldigt många bränner ju flera miljoner innan de tar sig in på många marknader liksom, och så budgeterar att vi måste göra så här, vi ska bygga brandet och bla bla bla. Vi bara nej, våran budget när vi går in på en ny marknad är 100 000, så liksom det blir ju inte en jättesatsning och därför så känns det ju inte lika läskigt heller då.
Men alltså eran egen kunskap av att kunna sälja socialt, alltså vi snackar om sociala medier och givetvis, eftersom ni är fruktansvärt duktiga på det, alltså jag vet inte hur många gånger man ser på liksom LinkedIn eller Facebook, bara anlita mig, jag är grym på sociala medier, men ni är ju verkligen genuint grymma på det. Vad är den största, 200 000 följare eller vad har ni på Facebook?
500 000 totalt, vi har 340 000 på Facebook och ja, vi är strax under 500 000 och 85 på Instagram tror jag.
Precis. Och många vill ju ha den nyckeln. Mm. För kan du precis, du kundorienterat, tar man det till Facebook, ni tweakar det, ni gör om det lite så ni hittar ett seriekoncept, det går ut och säga något annat. Men hur alltså hade du det från början eller var det någonting som liksom du har liksom fått tweaka lite, följa och sänka lite eller vad?
Man lär ju sig med tiden, men liksom själva tanken från början var att vi skulle vara väldigt kundfokuserade. Vi har pratat lite om det innan, liksom att många jobbar ju med influencers och bygger sina varumärken och det är ju ett framgångsrecept, absolut. Men vi var väldigt fokuserade på att vi skulle bygga varumärket tillsammans med kunden och involvera dem. Just sociala medier tycker jag handlar väldigt mycket om tyck och tryck. Eller hur? Alltså du vill ju, om du ska kommentera så är det för att det ska vara väldigt enkelt. Och då bland annat så var det, vi frågade om de första byxorna, vilka färger de ville ha. Och då fick vi jättemycket interaktioner. Och de tyckte det var sjukt coolt att de färgerna faktiskt sen kom ett halvår senare. Så jag kan säga att vi har byggt varumärket tillsammans med kunderna och växlat upp den vägen. Fast det är klart att vi har learned by doing liksom, under resans gång liksom.
Men sen är det någonting som jag inte egentligen, vi har inte med det på manus, men alltså jag måste bara fråga, när man blir så här stor, alltså hur svårt är det att hantera returer?
Det är naturligtvis jättejobbigt, särskilt som jag säger att vi växer mycket i Tyskland, där är de ju liksom, tjejerna är hemska där, för de returnerar liksom 60% av allt som de handlar. Killarna är ju lite bättre, vi säljer både till killar och tjejer då.
Men, men hur gör du?
Nej, men man får ju försöka jobba med allt egentligen. Man får jobba liksom med vilka produkter du marknadsför. Du går ju och kollar allt liksom. Vissa produkter returneras ju mindre. Man får ju kolla hemsidan så färgerna stämmer. Angivelsen av liksom, storleken på modellen på sajt. Recensionen använder vi mycket. Kunderna kan ju sortera våra recensioner så att de kan liksom, få fram storlekarna då. Men vad andra kunder tycker om storleken så att säga.
Okej. Alltså till och med så, alltså, är det här en large?
Ja, om du exempelvis skulle gå in på vår sajt och du har medium, då kan du sortera liksom på recensionen på medium och så kan du läsa vad andra tycker. En del tycker de är för långa, för korta, för stora, för små. Då kan du ändå få en ganska bra bild av vilken storlek du ska ha liksom.
Det var faktiskt väldigt smart. Jag har aldrig hört det innan.
Nej.
Det var riktigt smart här. Okej, ja. Det är lite fräckt. Ja, men precis, men det går ju lite i stäv med. Okej, men ja, precis, ni vill att alla ska se alla recensioner här, det här handlar.
Transparent är väldigt viktigt för oss.
Ja, ja, jo, men jag menar det. Det är ju, tror jag, helt rätt. Men vad är det ni har gjort? Alltså om vi bara ses i sociala medier för att ha blivit så stora.
Nej, men jag tror mångt och mycket vart oss själva. Och det är väldigt, väldigt läskigt. Kolla bara Niklas som liksom, han är produktchef och är med på alla filmer. Och jag vet inte hur många gånger han faktiskt har gjort bort i filmerna. Och de älskar bloopersarna. Alltså det är nästan ibland så att bloopersarna, när han kommer av sig, får mer spridning än de vanliga filmerna liksom.
Men vad är, okej, det här är också ett jätteroligt liksom, samtalsämne. Vad är en bra spridning idag?
Alltså jag menar, kan du få liksom över 500 000 visningar på något så är det ju fantastiskt. Men det beror lite på vilken kanal vi pratar om också. Så att en bra spridning kan vara 100 000 också. Så det beror lite på vad du är.
När ni började då? Alltså när det liksom, om vi backar bandet liksom, ja. Och så fick du ett första inlägget över 1000 och så här, 10. Alltså hur har det utvecklats? För det här är ju någonting som idag blir man ju inte riktigt lika nöjd över en sämre spridning. Nej. Förut så var man ju liksom, hur har du utvecklat den här räckvidden med tiden?
Men man kan ju säga att det är svårare på Facebook och Instagram idag, i och med att liksom den gratis räckvidden, den organiska du fick via dina följare, den har de ju tvikat lite, så att nu når du inte ut till dem på samma sätt. Men i början så var det ju så här liksom att, ja, då är det precis som du säger, då var man glad man fick 10 000 liksom, tills man var helt galet bra liksom. 30 år där i shoppen var ju fantastiskt. Nu har man ju lite andra krav, men i alla fall, en av de första filmerna som slog hårt med Niklas fick ju 1,3 miljoner. Och det som var lite coolt är ju att vi bara berättade produktens funktioner egentligen. Så att Facebook-kontaktpersonen ringde ju till och med upp oss och sa att vi skulle ta bort filmen.
Det var så?
Ja, det var så. Hon sa att det här är för dåligt. Liksom. När jag sa till er så tänkte jag mer Red Bull, det ska vara mer action. Liksom. Det var så coola produkter, ni kan ju göra bättre än det här, men vi hade inga pengar till det då. Alla pengar var ju liksom på produkt och den vanliga marknadsföringen, så det fanns inga pengar till filmen. Liksom. Men det räckte, för vi hade ändå snappat upp att just det här med att många av våra konkurrenter, de berättar ju inte om produkterna och dess funktioner liksom. Så bara genom att komma in med en sån enkel tanke, du kan tänka dig hur många autonördar där ute som blir överlyckliga över att få reda på alla funktioner. Eller man behöver inte ens vara nörd, nu överdriver jag kanske lite, men alltså, det var ju många som blev jätteglada för de förstod ju produkten de handlade. Så 1,3 miljoner, det är ändå ganska bra. Och detta är länge sedan nu, det är ju liksom 4 år sedan.
Jo, men alltså vi snackar, ja men herregud, vi snackar över 10% av Sveriges befolkning. Om vi ser,
Ja, då var det ju verkligen också bara i Sverige. Det vill jag också tillägga, för att nu finns vi ju ändå liksom i 25 länder. Så att det är ju större på ett sätt att det bara var i Sverige.
Ja, men det är en otrolig spridning. Men om vi går till företagandet. Idag så, eller rättare sagt, om vi 2018 så hade en omsättning på 200 miljoner. Ni hade en otrolig EBIT på 25% på 50 miljoner i EBIT. Alltså, hur stor har målbilden varit längs med vädlen, och hur har det verkligen varit att hålla den här lönsamheten genom er expansion? Har den varit viktig och ett fokus?
Absolut, att växa med lönsamhet. Nu har vi ju tagit in en partner som heter Altor också, så att vi är väldigt intresserade av att vi ska växa lönsamt, men det vill vi ju själva också såklart. Det tycker jag är superviktigt, för det känns ju mer stabilt för bolaget också. Det är ju lite läskigt med röda siffror liksom. Då kan du ta slut när som helst egentligen.
Ja, men så är det. Men har det varit en fokusering under färd liksom, att vi
från start menar?
Ja, det måste vara ett resultat med hela vägen.
Jag tror nästan att vi har varit mer paranoida, att vi vet inte liksom om det här kommer hålla i sig. Så att i början så anställde man nästan ingen, så att jag tror jag hade liksom 10 jobb i start. Alltså jag packade paket och jag var ekonomichef och jag var marknadsföring och alltihop det här. Och det är klart att då får du väldigt hög lönsamhet, fast du jobbar kanske lite onormalt mycket då. Men det är klart att vi har alltid tänkt att vi ska vara lönsamma, men i början tror jag att det var just rädslan för att kommer detta verkligen fortsätta liksom.
För det var så här, 2000, nu har jag inte några papper framför mig, jag tar det i eget huvud, men 2015 så var det 5 miljoner, sen 2016 så var det 15 miljoner, sen 2017...
110 om man tar bort det norska bolaget, men totalt för hela koncernen var 120.
Ja, ah, okej, okay, precis. Och sen har ni dubblat, och så ser, ja, men precis, ser vi bara på svenska så gick ni från 100, alltså ni har dubblat och dubblat och dubblat, och så ja, tidigt startsjukast gjorde ni ännu mer.
Ja, nu är det svårare att dubbla, så det är inte längre liksom. Nej. Men det är lite lättare att dubbla från 5, fast vi gick ju från 5 till 17, 43 till 120 tror jag.
Ja, precis.
Och då började ju investerarna knacka på dörren, kan jag säga, shit vilket intresse det var där.
Men alltså, var det ett erkännande för din egen del liksom, när du kände att liksom, andra ville försöka ta del av din kaka?
Ja, det är det väl. Alltså, det är väl alltid kul. Liksom, att, för vi brukar ofta säga att vi byggde ett ganska okreddigt bolag, och så blir det så tokreddigt ändå. Liksom. Det är lite roligt. För att vi satsade på kunden, vi gjorde enkla filmer, vi gjorde allt väldigt, vi vågade fråga om frågor, medan andra gjorde mycket coolare saker. Liksom. Så att, absolut, det var roligt att få lite kredit till slut. Men det var inte det vi fokuserade på i början. Liksom.
Men det här med att ta in en tredje part, ett investmentbolag, alltså var det någonting som ni var liksom, ja, vi har hittat en rätt matchning, eller hur ska man tänka om någon annan sitter i den situationen när man ska göra det? Vad hade du gett dem för tips?
Absolut, den här är faktiskt ganska viktig, för jag tror, för det första så ska man inte sälja bolaget för tidigt om man inte måste. Det är ju ändå ett tips, för att då kan man styra det som man vill, och det kan vi fortfarande, för vi är majoritetsägare, men Man ska fokusera på att hitta en partner som kan hjälpa en att fortsätta växa. Även om man som entreprenör kanske vill kamma hem en påse pengar lite för det hårda slitet man gjort. Så att man ändå kan känna en viss trygghet där. Det är ju klart att det var viktigt för oss också. Så ville vi ju hitta en partner som kan hjälpa oss med den här resan vi vill göra med varumärket. Både att se Revolution Race överallt i hela Europa. Men också liksom att välja en partner som faktiskt kan hjälpa en med det. Liksom, via deras kompetens.
Ja, precis. Du vill att de ska tillföra en kompetens som inte ni
inte
har.
Inte bara pengar liksom.
Nej, precis. Sen är det något roligt. För nu, alltså det är 5 år sedan och ni har gått jättebra. Nu har du unnat dig någonting i år.
Ja, jag har faktiskt gjort det. Jag har unnat mig en liten sportbil. Och det är jag som 8-åring som drömde om en röd Porsche. Så faktiskt nu i april så slog jag till och köpte en Porsche Carrera. Och... ja, det är faktiskt lite kul. Det är den första som inte liksom, innan har det bara varit bolaget, men nu vill jag köpa en liten present till mig.
Alltså, ja, du, ja, herregud, jag tror att alla som någonsin har sett er resa säger att du är värd 100 gånger om, men en röd Porsche.
Ja, den det här är ju lite kaxig. Det är, egentligen är det ju en bil som kanske är lite för skrytig då, men det är just den här lilla 8-åringen som ville ha den här bilen, så jag kände att jag var skyldig henne det efter allt vårt slit.
Alltså det är skit i alla andra. Alltså, nej, men jag tänker mer att en röd Porsche, alltså ja, man tänker ju typ röd Ferrari eller du vet så här, men
det, ja, det är liksom en röd Porsche Carrera 911, så den är väldigt väldigt tuff alltså, och shit vad den låter, så den är jättekul att köra.
Njuter du av den varje gång du sätter i den?
Ja, det är fortfarande, för det är så pass nytt också. Okay. Alltså jag fick ju den i april så att, och det var en av de första i Sverige, så att det är nog 7. Det var när jag fick den så var det liksom 1 av 7 rullande sådana 2020 då som fanns i Sverige.
Ja, det är fräckt. Jag tycker det är fräckt. Jag tycker det är helt helt underbart. Men det är ju inte ett vunnet pris så att säga, men om vi ska prata, du har väldigt många utnämningar inom företagandet som du har gjort, eller ditt entreprenörskap i Sverige.
Ja.
Är det då, av alla de här utnämningarna du har fått, för det är ganska många nu, vilken skulle du vilja säga har betytt mest?
Ja, men det måste nog ändå varit den sista då med Dio Awards här i Göteborg, när vi vann liksom för liksom att vi har varit den mest innovativa e-handeln just med kundfokuset, och få göra det tillsammans med hela Revolution Race team som jobbar så hårt, att det liksom inte bara var fokus på mig utan det var verkligen hela bolagets pris, alla hade jobbat så hårt för det. Det var väldigt coolt, och det som var det sjuka med den dagen, det var att jag fick ju inte vara med och ta emot priset.
Nähe.
För jag var nämligen nominerad i Stockholm samma dag till årets affärskvinna. Så teamet var i Göteborg och skickade liksom, jag satt ju liksom, för det började ju några timmar tidigare då, så jag fick ju sitta så här, och vinnaren är, så satt jag med mobilen i handen och hjärtat bara skaka liksom. Och så sa de på Revolution Race, och det trodde jag aldrig, för vi hade liksom Idol of Sweden och Desenio mot oss. Så att jag tänkte, de är ju ändå större än oss liksom, så att vi kommer inte ta det. Det var riktigt, riktigt kul. Och shit vad glada alla var liksom. Det enda som var tråkigt var att man inte kunde vara på plats då.
Ja, men såklart, såklart. Men kan du förnimma liksom glädjen fortfarande?
Absolut, absolut. Jag tycker det är jätteroligt. Och jag känner av energin på kontoret fortfarande. För det stärker ju alla att man, särskilt när man får liksom att man är innovativ liksom. Det behövs ju i bolaget att alla ska känna det hela tiden, så man inte går bort sig och försöker titta på vad alla andra gör, utan det är ju meningen att vi ska göra det på vårt sätt.
Mer pengar i omsättning, större pengar per beslut. Hur gör du för att inte låta de här liksom, alltså krama ur all din energi? Hur gör du för liksom att förnya din energipool?
Men då måste jag ut, jag måste antingen ut i skogen och vandra och liksom rensa skallen, eller så vill jag ut och springa eller träna eller någonting. Alltså jag måste verkligen, eller läsa en bok också då. Det är väl de grejerna, umgås med sonen. Det är så jag gör för att rensa liksom.
Hur, men alltså gör du det här liksom återkommande hela tiden? Alltså tar du dig tiden?
Mm, varje dag.
Har du alltid gjort detta?
Ja, inte varje dag, nu kanske jag överdriver lite, men det är liksom...
Jag gör det här ibland.
Ja, ja, precis. Men... Mer än 4 gånger i veckan i alla fall.
Ja, men du är, ja, det är skitbra. Mm. Det är jättebra faktiskt. Men du, sen är det så här att du är väldigt duktig entreprenörska redan, väldigt erkänd. Men nu har du också föreläst ett tag.
Ja, och det var läskigt. Alltså första föreläsningen var samma dag som jag var nominerad i Stockholm för årets affärskvinna inom svensk sportbransch. Så det var ju liksom rätt påfrestande att köra den första föreläsningen för massa människor samma dag som jag var nominerad. Då var det jätteläskigt måste jag säga.
Men hur har du utvecklats? Vad är det någonstans? Är det någonting som du kommer utveckla ännu mer och bli ännu större inom? Är det någonting du fokuserar på? Eller är det, det går med din vanliga verksamhet, du tar det lite när du hinner och kan? Eller hur tänker du?
Det är klart att Revolution Race kommer alltid komma först. Så är det ju liksom. Alltså jag är vd och det är klart att Revolution Race är viktigast. Men samtidigt tycker jag det är viktigt att prata om vår resa för att inspirera andra. Just att vi har gjort det på ett annat sätt, vi har gjort det okreddigt. Jag tror att det kan ge väldigt många företagare energi. Att det går, kan vi så kan de. Liksom. Och därför känns det viktigt. Och det kommer vara en del av mitt liv. Men jag kommer inte bara vara föreläsare.
Nej, men och sen är det ju någonting som är väldigt intressant. När vi kommer upp i de här volymerna av pengar och ni fortsätter utveckla. Att det fortsätter med, kommer ni tillföra en extern vd någon gång längs med färden? Kommer du släppa den taktpinnen från den någon gång?
Än så länge så tror jag, kan jag inte riktigt se det framför mig, men jag brukar säga ibland att om vi skulle gå till börsen så kanske eventuellt det ska vara en börsvd istället för mig, men alltså jag ser ändå det ganska långt framför mig. Jag vill hemskt gärna vara kvar. De brukar kalla mig på kontoret, jag fick till och med en skylt som heter Lady Boss liksom, och jag tycker det är lite roligt, så Lady Boss vill vara kvar i Revolution Race länge till.
Precis, alltså de får, styrelsen får dra dig ur rummet så att säga.
Precis, de får tvinga bort mig.
Ja, det är helt underbart. Framtiden, om vi tittar på företagandet, du tittar på föreläsningen, vad är det du då ser i framtiden, eller vad är det för mål du har framöver, säg 5 år?
Nej, men då vill jag att liksom Revolution Race ska vara ett erkänt varumärke i hela världen, hade varit coolt, men åtminstone liksom Europa och USA hade ju varit fräckt, och hela Norden då. Och att kunderna är väldigt nöjda med produkterna kommer ju fortfarande, det ska alltid vara superviktigt liksom.
Men kommer du, om vi då, vi säger att den bilden blir sann, ni blir stora i USA, kommer du bo i USA då?
Oj, vilken svår fråga. Någon gång i livet skulle det vara coolt att bo utomlands, för jag har ju alltid gillat att resa, men samtidigt gillar jag Sverige, så att jag kan inte svara på det. Men jag hade gärna velat bo utomlands så att man inte bara åker på semester, om du förstår. Det hade varit coolt att bo i båda. Alltså bo ett halvår där och ett halvår hemma kanske.
Om du ska bo i USA, för vi tar det som exempel nu, vad hade du velat bo i USA då? Om du måste säga något nu.
Ja, men det är ju Los Angeles. Jag har en förkärlek för den kulturen. Jag tycker ändå de har rätt skön. Alltså det är fortfarande liksom okreddigt i liksom Santa Monica. Sen har vi ju det kreddiga Beverly Hills då. Men jag skulle vilja bo i Santa Monica-området där det är liksom mycket chill stämning och sådär. Det hade passat mig. Och jag är nära till mycket hiking också. Det finns ju väldigt bra i Kalifornien liksom.
Ja, men det är intressant. Jag är så här geografiskt när du säger basorten. Jag är helt talanglös. Jag har ingen aning vad du pratar. Jag nickar bara. Men om vi säger så här, ordet är fritt. Är det någonting du skulle vilja tillägga som du känner att vi inte liksom har pratat om? Eller du vill?
Nej, men om detta är till för att inspirera andra så är det ju liksom att hålla ner alla kostnader i början. Satsa och fokusera på rätt saker. Liksom. Var beredd att jobba hårt. Brinn för det du gör. För om du inte är äkta affärsidé så kommer det förr eller senare så kommer det ut. Liksom. Så fokusera på liksom produkten och marknadsföringen oavsett vad du säljer, och håll nere alla andra kostnader, så då kan det gå vägen.
Ja, det är helt underbart. Det är en fantastisk podd vi har haft här idag. Vi har faktiskt haft med oss Pernilla Nyrensten som äger Revolution Race tillsammans med sin man. Vi är som sagt hos Flora Workspace i centrala Göteborg där studioaktörspodden ligger, och vi har varit med om en otrolig resa som sagt, som vi sa redan innan podden, att det här kommer inte alla få göra, så därför har vi ju haft turen att Pernilla kunnat berätta vad det är, så ni kan göra kanske samma. Jag heter som sagt Johan, Mod Johan Mårtensson, och vad heter podden? Den heter Aktörspodden, så heter det, jag glömde av det. Ha det nu så himla bra, tack från oss.
Tack så mycket, jättetrevligt.